Hej och välkomna till Lille Lördag. Jag sitter här i en bil på Djurgården och barnen är på tennisskola. Och det har blåst så mycket här så att jag har tänkt så här, blåst fyller inget syfte. Blåst idioti, till och med Frasse säger så här, jag hatar vind mamma. Det slår mig hur mycket vinden kan söndra. Dels låter det som att världskriget pågår utanför. Dels kan man inte göra någonting. Det spelar ingen roll om det är liksom 40 grader. Det finns ingenting som den här vinden eller blåsten på något sätt. Den är så obarmhärtig. Den är så onödig. Den ger
nej,
ingenting.
Men alltså jag... Nej, men jag har ju en... Alltså om jag skulle stryka upp en pin där jag liksom kommer bekämpa någonting till den dag jag dör, då är det vind. Det finns ingenting som gör mig så lycklig som lä. Och nu är ju jag i Strömstad, min barndomsort, där liksom mina uppväxtår är liksom intrampade. Där man kan varenda gränd, varenda liksom väg, alltså nästan kan blunda genom att gå genom stan. Fast jag inte varit här på närmare 20 år. Och den här stan är ju egentligen en vindhåla. Det skulle jag ju glatt säga. Och jag förstår ju nu varför detta förakt för vind i mitt liv är så djupt rotat. Det är på grund av Strömstad. Mm. För liksom, de korta sommarmånaderna som ändå var fina men ändå innehöll väldigt mycket vind. Förstå den vinden vintertid. Den är liksom, den är obarmhärtig i en ny obarmhärtig form utav obarmhärtighet.
Nej, men jag tänker också så här, i all litteratur, i filmer till exempel London Fog, att man pratar om att det finns liksom en viss vind, en isande vind. Det behöver inte vara kallt, det kan liksom vara nollgradigt, som, ja, men som faktiskt går genom märg och ben. Och det är en gammal klyscha, men det är en sanning. Vissa vindar, de gör faktiskt att man kan bli djupt, djupt deprimerad. Vinddepression. Ja, men...
Så är det. Jag vill ha mer forskning på det här ämnet. Men det är väldigt roligt här i Strömstad, gå här i Memory Lane. Jag och Joel ska ut på en liten promenad precis efter det här innan vi ska be oss till Väderöarna utanför Fjällbacka. Och då, igår tog jag en liten tår själv i bilen bara för att så här, tänkte tackar honom och behöva se alla mina så här, gamla barndomskvarter. Men väldigt roligt, jag var uppe vid min gamla skola och kollade. Bland annat på Bjarnes kiosk där man då gick och köpte med den stora budgeten av 3 kronor efter skolan gick man och köpte 10 öre i olika kolörer och smaker. Och 2 bugg och ett surt S.
Det var ändå en påse. Det var en påse.
Ja, exakt. Det var ändå 3 kronor som spenderades och sura S stod för 30% av innehållet. Så det är ändå helt sjukt. Men... Alltså, den där jäveln, vet du hur många 3-kronors påsar han sålde per dag? Och vet du hur lång tid det tog för honom att peta i de där 10-öresarna i påsarna när man skulle ha olika färger? Det var inte kostnadseffektivt någonstans. Lite tragedi att se att det var en pizzeria idag. Att Bjarne hade gått i konken.
Men jag tänker så här, vad gjorde folk när allting gick i sånt sakta gemak? Hur kunde de liksom få dagarna gå? Men jag kommer ihåg den där pincettliknande handen som tog en liten godis. En liten, så står det så här 32 ungar. Det är lite som coronakön utanför ICA här på Djurgården. Man bara, det är en människa där inne. Varför ska vi stå i kö? Ja, för att det känns mer viktigt. Det är lite som Lillkaffe Opera. När vi gick där när vi var så här 15, 16, 17 år. Och det alltid var en enorm kö. Alltså, ingen kan ens föreställa sig kön utanför Kaffe Opera. Så kom man in så var det så här 23 personer. Kulturprofilen Uffe Tuffelundell, Räka och liksom Eva Attling. Men kön, den var legendarisk.
Det är ändå, den var ändå legendarisk.
Det är ändå ett genidrag. Vi pratade ju om, finns det verkligen inte gränsen för en ålder när både män och kvinnor kan hitta yngre? Ja, det pratade vi om i Dolph Lundgren-avsnittet.
Just det.
Och så har jag gått och tänkt på det. Och jag tycker så här, jag har hittat ett bra svar tycker jag. Att jag tycker det. Men bara för att jag har pratat om det där med dig, så kommer det ju upp hela tiden. Dennis Quaid gifte sig några dagar innan med sin läkarstudentska som var 38 år yngre. Nu har någon miljardär som är 91 fått någon unge med sin unga tjej, och han funderar på en till nu, va? Det går ju fortfarande liksom. Och sen så träffar jag Bingo Rimér och hans förtjusande exfru Erika på båten över. Och du vet ju hur Bingo är och alla runt omkring honom. Man är ju bara en del av hans familj. Man har ju flyttat in på båten med honom för 5 minuter.
Ja, det går ju fort.
Ja, men han är ju otrolig liksom. Men då började vi prata om det där, för han sa att han inte hunnit lyssna på ditt Anita senaste avsnitt. Men han ville verkligen prata om det liksom. För att han har haft yngre tjejer, och hans dotter då kom in och sa så, ja, men jag kallar ju pappa för PB, Peddo Bingo. Ja, men det ska man såklart inte skämta om. Men hon var så här, det är no-no när du spanar på yngre brudar. Och så, han ville alltid liksom hitta en lösning och en tes. Det tycker jag är faktiskt jävligt charmerande med Bingo. Att han, är så här, han kan framstå som lite vildvuxen och så här, han flyger fram i livet. Fast han är liksom intresserad av kvinnor framförallt. Men också av så här, att prata väldigt mycket och komma fram till lösningar eller icke-lösningar.
Då sa, ja, men han är ju en reflekterande person, det måste man ändå göra.
Ja, absolut. Och jag tycker att det ändå är så jävla roligt. Han, ett av hans företag gick ju konken för några veckor sedan. Och en annan skulle ju så här gömma sig bakom en buske, och skitdåligt, inte gå ut på flera veckor, försöka så här, inte, om någon ringde så här, det var inte mitt fel, bla bla. Han lägger ut en bild på sig själv där han ser svinglad ut, för han har inga bilder när han ser ledsen ut, säger så här, ja, det var inte så roligt att vakna upp i morse liksom, ett av mina företag har gått konken, och så beskriver han varför, och sen är ingen mer med det. Tänk om fler människor kunde anamma den där stilen, att man inte liksom ska ta på sig skam koftan och må dåligt och liksom offra sig själv resten av livet. Jag tycker det vore härligt om folk var lite mer som Bingo Rimérska.
Ja, men det är ju lite som Björn Attico Lindblads sommarprat, om fler människor kunde tänka på att man inte vet vad som kommer, kanske, kanske inte. Det är ju en av de stora teserna i hans sommarprat. Då kanske det inte skulle vara så jävla jobbigt. Jag tänker på alla människor med liksom OCD och tvångstankar och framtids, alltså dystopiska framtidsdrömmar och så vidare, att man så här, om man inte liksom hela tiden tar livet på största allvar, då kanske det inte blir så jävla jobbigt heller.
Nej, men det är klart att man kan ha en livsfilosofi, sen funkar ju inte det alltid. Jag menar, hur många är så liksom livsbejakade och stoiska som han var när han fick reda på att han ja, men han har ju ALS, och det gick ju väldigt snabbt från att han fick reda på det. Och den sjukdomen har ju en dödlig utgång, alltså 100%. Men det som Bingo då ville prata om, just det här med att män har yngre tjejer, så sa han ju så här, jag är ju inne på Tinder, sa han, och hela tiden, och vill verkligen träffa en tjej. Och för mig är det inte viktigt vilken ålder hon är. Jag älskar alla kvinnor. Men han sa det, på Tinder till exempel, så är ju kvinnor över 40 väldigt, väldigt osynliga. De som, ja. Ja, de som liksom, ja, men likar honom, svarar, de är liksom mellan 25 och 35. Och kvinnor mellan
40... Men är det inte för att man heller förutsätter sig att Bingo inte vill ha en 40-plus brud?
Tror du? Nej, men han menar bara överlag att han undrar så här, var är 40 plus kvinnorna? Och jag sa så här, jag vet inte, jag hann aldrig med Tinder innan jag träffade Mattias. Det var precis där i precis, så att jag vet inte, men enligt honom då så går det inte, så är det svårt att få tag på 40 plus kvinnorna. Han säger de är inte på krogen så mycket, och de finns inte på Tinder, så han undrar lite så här, vad fan gör de? För det finns ju en massa 40 plus kvinnor som är singlar också. De kanske bara har tröttnat på karlar. Jag vet inte.
Nej men min enda så här, nu kan ju inte jag säga så här, för jag har ingen data på det. Men liksom, det enda jag kan säga är ju att så här, 40 plus kvinnorna säger, jag orkar inte Tinder. Och det är mycket mer skambelagt för 40 plus kvinnor att gå ut på Tinder. Och de som gör det, de går liksom in och så dejtar de lite någon snabbt. Och då går de ut. Och så kan det ta ett halvår innan de går in igen. Så när de väl är där, så är det väldigt mycket mer sporadiskt kanske än män som hänger där igen. Och jag vet också så här, kvinnor som faktiskt har kommenterat just Bingos närvaro på Tinder, att han ligger alltid ute på Tinder. Och det kan ju också skapa en icke-exklusivitet. Så man kanske ska ha lite brandbuilding där när det kommer till tindrande.
Ja, man kanske inte skulle känna sig jätteexklusiv om man gick ut och dejtade bingo. Det kanske jag kan skriva under på också.
Ja, nej, men å andra sidan så kanske man ska säga, ja, men nu handlar kanske inte bara personligen handlar om bingo, utan män kanske också ska vara lite mer strategiska för hur man agerar i sitt tindrande. Att ligger man där hela tiden, då tänk, det första signalvärdet som skickas är ju att så här, det här är en som vill knulla liksom.
Ja.
Här är inte en som vill ha en relation, här är en som vill knulla. Och det är ju så spännande att Isabella Löwengrip har gått och blivit ihop med en 52-årig.
Ah, herregud, det tack för att du tog upp den. Jag fick puls, älskling. Jag fick puls här nere på de blåsiga raukarna.
Nej, men... jag var tvungen att gå in på Facebook direkt och kolla hur många gemensamma bekanta vi hade. Vi hade jättemånga, och då hörde jag mig till en väninna och bara, berätta allt du vet. Och då sa hon att han hade dejtat väldigt många unga tjejer. För Joel hade också nämligen många kompisar som han var kompis med. Unga tjejer i ungefär Isabellas ålder. Och det visade sig att han dejtat väldigt många unga tjejer i ung ålder. Och liksom inte riktigt på till det. Så nu får man ju verkligen hålla tummarna här att det funkar. Jag blev ändå chockerad av att konstatera att 4 dagar innan det blev offentligt, den här relationen mellan han och Isabella, då hade han lagt upp 28 bilder på sitt Instagram-konto. Från att inte typ publicerat någonting sedan 2017.
Jag noterade också det.
Den var stark, tycker jag. Den var stark.
Men jag tyckte också att det var väldigt fint. Alltså, jag blev väldigt upprymd. Jag tänkte så här, säga vad man vill om den här kärleken. De verkar ha blivit liksom förälskade i första ögonblicket. Men vad det kan väcka människor till liv. Jag säger samma sak om Linda Skugge som har fört någon tynande tillvaro som är skribent. Och,
jag har pratat om den. Kan vi inte,
jo, ja, men du kan jag bara säga.
Ägnat ett helt avsnitt om.
Ja, men jag kan bara säga det. Ja, men det är samma sak som med Linda Skugge som vi konstaterar, kan jag bara säga.
Ja, absolut.
Ja, men jag tycker ändå att det är väldigt fint att människor som har levt en ganska så här tynande tillvaro och tappat tron på kärleken inom loppet av typ 24 timmar kan lägga ut så här 47 bilder på Instagram och vara fyllda av kärlek och framtidshopp. Jag tycker att det finns något väldigt, väldigt vackert i det.
Men det är också intressant, för jag tänker på om nu denna nykärlek är liksom som en liten form av så här mikrogalenskap, precis som en PMS eller en liten så här cell i verkligheten, whatever. För att när man läser då vad Isabella uttrycker om den här killen, så kanske man läser vad hon har uttryckt om Odd eller om den här bankerkillen då som då blåste en massa pengar och allt vad det var och hej och att hon använder exakt samma fraseringar i kärleksförklaringen runt dessa. Och det är inte bara Isabella, utan jag har även sett det här bland andra människor som har varit nykära, att när de blir nykära så uttrycker de sin nykärlek runt en person på exakt samma sätt som man gjort med sina ex, sitt ex och sitt ex och sitt ex.
Mm-hmm.
Som att det kanske bara finns en... Jag tänker så här, är det en känsla som rinner inom dem, eller är det liksom en galenskap? Alltså, förstår du vad jag menar?
Om, när det gäller just Isabella så kan det ju vara verkligen both ways. Men du vet ju den där känslan. Jag tänkte på den för att vi var på en strand där borta där vi var när vi var nykära, jag och Mattias. Och det ligger liksom en strandad båt där, du vet, som bara legat där i 100 år typ. Och där bakom låg vi som kåta kaniner. Och det låg liksom en familj bredvid. Och vi kunde inte, vi skulle krypa under den där båten och bakom den där båten och bara stoppa in den lite och hångla lite till. Att det är liksom... det ostoppbart. Man är så stark i sina känslor att man så här, om man inte får ta på den andra, då blir man ju på riktigt olycklig. Och det ser jag här, det finns en 17-årig kille i min närhet här. Hans tjej har varit hemma nu i Stockholm i 2 veckor och jobbat. Och han ska inte vara med. Han vill inte vara med på någonting på kvällarna. Han vill gå hem.
Han är olycklig.
Han kan inte fungera. Han måste ha det som rinner genom hans kropp. Så att jag tänker,
det är vackert ändå.
Ja,
men det är så vackert i det.
Jo, det finns ju ändå hoppfullt när man är så här lite irriterad på sin egen karaslog. Att så här, ja, skulle det inte funka så kanske man får vara med om det där igen. Men jag tycker också att de är misstänkt lika varandra, de här männen som man träffar. Som den här sugar daddy hon var ihop med miljardären. Det är inte helt olikt den här nya fridykaren. Det är det inte, det är det inte.
Vad menar du?
Utseende.
men det var intressant. Var en kompis som... Han var ju såhär, oj, han ser väldigt ung ut för att vara 52. Och sen var det någon som hade då zoomat in på hans händer. Ja, åldern, den försvinner ändå inte från händerna. Och så var det ju, där var han 52 år i ansikt. Kanske 28 plus.
Ja, men han är väl, det ser man ju mer och mer också när man på somrarna, när man är i olika sommarorter. Mm. Nu är det ju inte tabu längre för män att spruta in. Nu är det mycket släta pannor och inga ajrynkor och hit och dit. Nu börjar det där jämnas ut.
Gud, upp i rutor känns det som att det är väldigt släta pannor, håller jag på att säga.
Ja, det var lite som när jag skrev när jag skrev till Kar, jag gjorde några inlägg så där, att Brad Pitt och Tom Hanks och de har ändå inte sprutat in så mycket. Hon bara, men de har gjort det på ett sätt där det ska se ut som de inte har gjort det. Men hon säger, det finns ingen i Hollywood som inte är superfixad. Alltså, det skulle vara så jävla kul. Tänk dig så här, att man en natt skulle bara få se hur alla de här människorna såg ut om de inte hade gjort något.
Du vet, ja, men precis.
Det skulle ju bara vara så här, ja, men farmor och mormor som sitter här i Slite. Alltså, det skulle inte vara någon skillnad.
Nej, men alltså jag vet ju så här, Leo DiCaprio gör ju, och han gör ju ganska bra, för han behåller sina kråksparkar, för det gör ju honom karaktär, och man inte kan röra ögonen och liksom uttrycka saker, då kommer han ju inte få så mycket roller. Men däremot kan han fixa pannan, han har fixat lite liksom längst ut med kinderna och så vidare, men man behåller på de bra ställena. Samma gör ju Brad Pitt liksom, det förstår man ju. Men
Strömstad.
Apropå Strömstad, ja, men det är ju verkligen memory lane här. Varenda kullersten har ju liksom ett minne, och det är ju väldigt kul för mig att gå in i det, för jag har liksom känt mig lite så här historielös sista tiden. Sommarstugan, ja, men du vet. Jag känner mig inte riktigt, känt mig rotad. Örebro, det var ändå som, det var en sån kort tid i ens liv. Det var bara så här 17 till 19 och ett halvt, och sen så stack jag till Stockholm, så där finns det egentligen nästan inte så många anekdoter. Det finns några, så här, ja, men några bra fyllor och roliga liksom fester. Men inte så mycket mer än typ en studiestad. Alltså som man skulle plugga på universitet någonstans.
Mm, mm.
Men här är ju liksom hela hennes barndom. Alltså från, jag skulle fylla 11 när vi flyttade hit. Kom från Kullavik utanför Göteborg. Jag hade bott där ett år innan. Och bodde här till jag skulle bli, ja, börja tvåan på gymnasiet liksom. Så det var ändå lång tid.
Men gud, bodde du där så länge?
Ja,
i lilla Strömstad.
I lilla Strömstad, så hela barndomen är ju härifrån. Liksom. Första år på gymnasiet i Uddevalla, allt det där. Nej, men, och det roligaste är ändå, det är som en, jag måste göra det här någon dag. Jag bara har det så mycket i mig att det måste bli min liksom, tårtgeneralen. För att den tiden vi har varit med om är ju så vid. Alltså när vi började liksom kolla på rörligt, då kollade ju vi på våran liksom projektor med duk, och idag kollar vi liksom på en telefon. Alltså vi har varit med om så mycket under vår lilla livstid.
Mm.
Det har hänt så mycket. Och Susanna Olausson, det är så här två karaktärer, hennes föräldrar, otroligt hårsprays piffade paret. Han brunett med en hockeyfrilla. Hon är blondin med en spretig men alltså hemmanentad lockig frisyr. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag vet precis.
Ja, alltid en snäv kort kjol, strax ovanför knähöjd. Han alltid vit skjorta uppknäppt, stor guldkedja på bröstet, hår i bringa. Högt skurna byxor liksom.
Det är inte många som rör hem den där guldkedjan med nerknäppt skjorta längre. Det var ju liksom... Ja, men det hörde ju till vanligheten att snubba gick omkring med skjortan ner till naveln. Typ. Det var lite vardag. Det var lite vardag.
Exakt. De hade också ett otroligt stylat hem. Ni förstår, alltså, det här är ju alltså 1988. Det kan inte liksom, du förstår att så här, finansboomen kom ju liksom 1986. Tänk dig Wall Street.
Mm.
Liksom 84 till 89 är ju den gräsligaste stileran i världshistorien.
Och förutom på Madonna. Hon var den enda som rodde hem.
De hade anammat allt i den. Liksom.
Nouveau Riche började väl där också.
Nouveau Riche. Och det här paret, de var också väldigt hälsomedvetna.
Aha.
Enligt dem. Enligt 80-talets normer.
Aha.
De drack inte bryggkaffe, för det fick man cancer av. De åt inte äggula, för det fick man också cancer av. Men däremot, det enda jag och Susanna gjorde till de här föräldrarna, det var att gå och köpa två askar vita prins utan filter varje dag.
Utan filter?
Ja, de gick runt hemma och inomhus rökte. Och det grövsta, det fick man nämligen inte cancer av.
Nej,
det blev man
bra.
Smal av.
Ja, det blev man i och för sig också. Så roligt med de här kvinnliga 70-talskropparna. De är liksom, de är så här avslappnat loja, lite kliddiga men ändå alltid supersmala, för att det var ju, min mamma åt ju typ inte. Hon så här käkade lite och sen tog hon en cigipillis.
Du reagerar fortfarande inte på att de fick cancer utav ägggula och bryggkaffe, men att de röker två askar gul,
jo,
alltså vita
det är
prins utan filter varje dag. Det fick man inte cancer av, det blev man smal av. Alltså,
men uttryckte de det då?
Ja.
Alltså, då visste man väl att man fick cancer av cigg. Gjorde man inte det?
Nej, men inte i samma utsträckning som nu. Det hade börjat kommit lite så här varningstecken på paketen. Men det var ju fortfarande så här, eventuellt. Det var som en teori, lite så här.
Det, ja, lite
det är lite som när Jimmy Åkesson så här säger att Greta Thunberg har fel. Alltså det är så här, det var så här, jag fattar. Kunde fortfarande motsägas.
Ja, det kunde tryckas ner lite som så här grodorna på Gröna Lund. Man kunde så här slå ner dem, sen kom de upp lite, men man kunde slå ner dem igen. Jag fattar precis.
Exakt.
Men så har det ju varit med alla sådana, vad ska man säga, så här hälsoriktning, att de kommer smygande. Jag menar, det har ju varit så mycket idiotiska liksom, hälsoråd genom åren. Men det där är verkligen ett. Men en sak är ju sant, det är att man håller sig smal av sig. Det gör man ju. Men fan, att alla rökt inne. Kom du ihåg, man gick hem från skolan, satt jag med mina polare vid Sissis köksbord eller hemma hos oss. Och satt och rökte. Alltså bolmade.
Ja,
nu menar inte jag ett par partysigg på balkongen. Utan det var så här, 10 glada cigg en eftermiddag. Och så lite rostat bröd med... Ja, vad hade vi på? Vi hade honung kanske. Eller kanel och socker. Ja, det var mycket mycket fräsch. Fan, vilket sunkigt årtionde 80-talet var. Vi måste ändå ge er det. Att det var riktigt sunkigt.
Fruktansvärt sunkigt. Ja, men det var riktigt sunkigt. Men det är också, finns ju också något så här... Det finns någonting i det som är så oförstört, som jag älskar. Mm. Som bara så här, att allting var tillåtet på något sätt.
Mm.
För det var upp till prövan. Alltså allting har ju sprungit ur gott, men blir sällan gott. Det blir ofta ont.
Ja, det var många vägskäl där. Men det var också mycket så här klapp och klang, och ja, men det ser man ju inte minst på Palmeutredningen, hur den faktiskt hanterades som ett skämt. Med en av världens liksom politiska ledare så behandlades det här ungefär som att så här, lillkacken hade förlorat sin hockeytrunk. Men mer tillbaka till det senare, för att prata om just att allting, att det finns vissa hierarkier som är bestående. Så var det när man gick på 80-talet i skolan. Det var ju alltid några tjejer som bestämde hur det skulle vara, vilka som fick vara med och så här. Och jag har tänkt så mycket på det, att egentligen så har det inte förändrats. Att hela livet är en enda gång hela livet är en enda lång skolgårdsmatiné.
Gud ja.
Ja,
men det är det väl alltid. Alltså det är ju så här, det är ju så människan liksom mejslas på något sätt. Jag har ju sprungit på gamla klasskompisar här och liksom det är märkligt.
Mm. Men det känns inte minst när man säger kommer till ett ställe som man känner till och har varit på många gånger men inte riktigt bott på en längre period. Nu har ju vi hyrt ut vårt hus i 2 veckor för att vi ska gå på tennisskola och umgås med lite folk i Djurgården. Men lite kul för tonårskillarna också liksom, att inte bara var på samma ställe och... Ja, du fattar. Här är ju lite mer en bass. Och det var jävligt kul igår, för det var inte en människa på stan på hela dagen. Sen när vi åkte hem från en middag vid 22:15, då var det, alltså jag överdriver inte, kanske 100 minibrats ute ute på gatorna som cyklade omkring. Som alla då skulle kanske vara hemma vid 12:30. Jag tänkte så här, var kom de här upp ur kloakerna? Nej, då hade de liksom varit...
Det är som grodorna på Skansen.
Ja, nej men det är ju roligt här. På onsdag nu ska jag bland annat... var med på rosé-tennisen. Och det är ju långt. Ja, och nu känner jag mig lite orolig. Du vet ibland när man kommer lite som utböling så har man kvoterats in för att man känner någon som står högt i hierarkin.
Ja, men nu känner du dig som du gjorde när du var narren på dina gamla så här, överklass TV-kompisars liksom middag ute på ett slott.
Ja, jag får den känslan att nu ska jag leverera Jesus sandaler, lite sladdriga jeans och också vara lite sämre än alla andra. För det är också,
ja, för då kan du bli narren, för det är din roll.
Precis.
Där,
och det är det som är så jävla intressant, att även fast alla är mellan 40 och 50 så måste man ändå när man kommer som utböling anta en roll. Man kan inte komma in och vara offensiv. För det är någon som är då rosédrottningen som har sett till att det här ska hända. Hon har bokat, det är långa trådar, hur det här ska gå till, matcher, vad man ska ha med sig hit och dit. Och det gäller att inte göra ett misstag så här i början. För då är man ute ur rosé-tennisen nästa år. Men det är väldigt kul tycker jag här i Ljugan, för det är ju väldigt liksom, alla känner alla, precis som i alla orter här på Gotland. Alla har liksom bott här länge, alla känner, ja, men du vet, alla beblandas på ett sätt, men det är ändå tydligt vilka som liksom på något sätt sätter riktlinjerna. Jag bara tycker att det slår mig varje gång att man måste liksom passa sig. Förstår du vad jag menar? Och där har väl du och jag kanske inte varit världens bästa genom årtiden.
Menar du?
Vad menar du? Nej, men vi klampar in hit och dit. Och nu så ska jag så här, anta en annan approach. Förstår du vad jag menar? Jag ska vara en low-key hovnarr. Som liksom
nej, men det här måste ju återkommas till. Det hör ju jag direkt.
Jag vet. To be continued tycker jag är väldigt spännande.
Ja, men precis. Men det är ju lite... Alltså, att så här, vara, stå utanför och titta in i hierarkin. Det är ju lite som att veta att så här, PMSen kommer. Och sen så när du klivit in där, då är du liksom med och spelar spelet. Som att du så här, inte gjort något annat i hela ditt liv. Och inte förstår att du så här, är i galenskapen, eller vad jag ska kalla det för. Jag fick ju ett PMS-utbrott på Joel här igår som heter Duga. Och han har ju börjat imitera mina PMS-utbrott, hur det låter nu. Och jag fattar ju alltså då inte själv att jag har PMS. Han har ju förstått det för länge sedan.
Nej, men det gör vi aldrig. Vi är inte smarta på det sättet. Vi är ju inte PMS-smarta. Nej, men det är ju patetiskt.
Nej, det kan vi säga. Sen kollar jag på min flow-kalender och säger, ja, men 11 dagar kvar till mens. Jajamän, såklart. Och sen så kommer ju då också magverken på kvällen, för då har jag ju ägglossning. Herregud. Och då, alltså min PMS kom ju alltså vid ägglossningen. Det kom ju alltså inte innan.
Jag tänkte precis säga, nu har vi räknat väldigt mycket fel. Men du kör en egen sorts galenskap.
Nej, men alltså jag blir galen vid ägglossning. Alltså jag hatar honom så mycket så att du förstår inte. Så igår, så var, och han har också en förmåga som jag då glatt skrek. You can turn champagne into shit anytime you want. Och,
men vänta nu, men du stannar vid där. Nu går du inte i myggfart vidare. Du skrek alltså detta. Du skrek alltså detta på engelska.
Ja.
I Strömstad. Nej, men nu är det så roligt. Ni måste skicka dit ett litet filmteam. Nu är det Svenska hjärtan, den där gamla serien, och lacka länge.
Nej, men han kan ju gnälla om precis allt. Alltså hans superhjältekraft är att han kan vad som helst kan han göra till, smula sönder till grus.
Ja.
Och jag, du vet, så här, och jag kan känna att jag så här, ändå så här, kämpar på ganska mycket ibland. Mm. Och så här, försöka hålla god ton och så vidare. Men ja, efter liksom x antal gnäll, missnöjen, vad det nu är. Det är mycket med han och hans mående. Och då har han liksom fritt spelrum att så här, uttrycka upp sig på vilket sätt som helst. Jag kan ju tycka att så här, även om man mår dåligt så kan man ju så här uttryckligen inte behöva förpesta liksom vädret för alla andra. Förstår du vad jag menar?
Nej, men det är lite orättvist också. För män har ju det, de sopar och gräver lite hela tiden. Men vi har ju våra PMS och ägglossningsstunder. Och då ger ju vi igen med besked. Så jag kan ändå tycka att...
Ja, då ger vi igen med besked, precis.
Ja, gnäll på lite där. Jag har börjat känna så här, ja, men gnäll på lite där i periferin. Det är så här... Det är lite som en hundvalp som skuttar omkring.
Alltså, väntar du bara till jag får PMS, då jävlar, då ska du få.
Ja, men då är ju döden. Då är de ju inget värda. Då är de ju dödens hantlangare. Då är de bara mörkrets härskare.
Joel sa också efter utbrottet, han bara, fan, jag har liksom ingenting att skylla på så där som du har med PMS. Så jag bara, så här, vad menar du? Du har ju för fan en mat- och sovklocka liksom, som är ständigt pågående. Nu har jag inte ätit, nu har jag på dåligt humör därför att, nu har jag inte sovit, nu har jag på dåligt humör därför att. Ja, så igår så tvärnitades det på väg in till staden, och då sa jag så här, vad var det jag sa, Joel?
Jag tror du hoppar ut och går till hotellet.
Ja, nu hoppar du ur bilen. Du får gå till hotellet. Och inte med dig. Ut!
Sa du det till honom eller han till dig?
Ja. Nej, jag sa det till honom. Ut! Sa jag. Och han bara sa tyst och så bara, nej. Och då åkte vi vidare.
Jag får bara upp bilder på så här Selma och lilla Fridolf. Han sitter när Selma så kommer med en så här kavel och slår huvudet så här. Nu går du ut. Nej. Nej. Nej, nej. Men hur blev ni vänner kända?
Nej, jag var tvungen att släppa av honom på hotellet och köra en egen liten så här debriefing tour med mig själv. Och bara så här andas. Och sen så gick det bra. Kommer tillbaka till hotellet, så man har ingenting i det här.
Men det där som är så himla läskigt, att allt är över. Och sen är alltså allt är över på riktigt, relationen, livet, karriären, allting. Och sen så är plötsligt, så går några timmar, så är man Sveriges gladaste lax. Och den,
ja, liksom,
och bryggan över, den har vi aldrig gått på, utan helt plötsligt ser man bara i havet och simmar omkring som en liten glad lax.
Ja, exakt. Exakt. Det var från stranden till havet på två röda.
Men jag tänker att så här, om man nu ska ta upp spaningar, så är det väldigt roligt att vi kvinnor har ju väldigt mycket spaningar, vad ska man säga, inom socknes. Var vi än är, så vet vi vem som är liksom matronan, vilka som har den rollen.
Vi har redan satt hierarki.
Precis,
vi kan läsa av ett
precis.
Sammanhang på två sekunder.
Men män däremot, när du berättar om Joels lilla utryckning här, de har ju en blick utåt, och den kan ju de bli besatta av på ett helt annat sätt.
Precis. Mm. Alltså jag tänker ju så här, grejen med en cykel är ju ändå att den avbryts.
Precis.
Utav något annat. Men det män har, det är ju att de inte har någon cykel som avbryts. De bara... Mm. Det finns ju en anledning varför de är världsmästare på 100 meter och väldigt mycket snabbare än kvinnor. För kvinnor är mycket bättre femkampare per definition. Mm. Vi har massa cykler som bryts. Mm. Och detta blev jag vittne till häromdagen när det var en så kallad utryckning. Mm. Det vill säga att vi kommer ut, vi ska gå och handla, vart ner på vår lokala Hemköp. Och helt plötsligt står det en polishelikopter i luften. Och det är någonting inom Joel som tar ungefär 300 delar innan han så här har bytt karaktär. Från liksom Joel Åhlén Nyström till privatspanare Joel Åhlén Nyström. Han bara, är du vet den där helikoptern, den står still på samma ställe. Det betyder att de spanar på någon specifik person. Nu går vi dit och tittar. Och jag bara säger, varför då?
Han har puls nu. Nu rinner det
han
till.
Han har puls nu. Det, är liksom, det var som att jaktmannen, alltså mannen i stengrottan på steppen.
Sovklockan
i bergen,
helt plötsligt
vid
ringde. Den larmade ute på steppen.
Ja. Så sprang han dit som den varg han var. Ja, så mycket riktigt var det några pundare som hade bråkat i Tessinparken, och så var polisen där och brottade ner. Vem är det som står ungefär 2 meter från polisbilen och tittar på detta förnedrande drama som pågår? Jo då, min sambo. Mm. Jag skäms, och då tar jag upp kameran och filmar lite. Då skäms han över mig. Förstår?
Du kör en filmspaning som du bara, där kanske jag kan sälja till Aftonbladet.
Exakt. Kommer jag att tänka på liksom min barndom, där vi, det här känner du, det här är också 80-tal. Mm. Det är ju, nu ringer det och rinner inom mig. Mm. Att min pappa hade ju en polisradio installerad. Jaha. I bilen, och den var ju då kopplad till en radio då i köket, så när ambulans, brandkår eller polis skulle rycka ut, ja då ryckte jag och pappa också ut i bilen och jagade rätt på branden, inbrottet, whatever it was. Och där satt han och pratade med sig själv och förde någon form av radiorapport på vad som hade hänt parallellt med polisradion. Och jag glatt med som en medlöperska lyssnade på detta.
Första plats i meningslösa liv.
Meningslösa liv. Välkommen.
Nej, men det här var ju också väldigt vanligt. Men det var ju också den stora genren på tv kom med så här Remington Steel. Alltså privatspanare. Det var ju mycket privatspanare då. Så amerikanska, otrogna hemma, fruar dit och bla bla. Det blev ju en hel genre som exploderade på 80-talet. Och det är klart att det på något sätt var tvungna att avspegla sig i övriga samhället. Men alla de här gubbarna som har, och fortfarande har, sån här polisradio. Så vad köpte han den där polisradion? Var det på en, liksom, nätet fanns ju inte. Åkte han till någon skum källa till björnbusarna?
Ja, det är klart att det var. Det är klart att det var. Eller så såldes det typ på Blocket-ish, fast på 80-talet.
Ja, men...
Men alltså, det här är ju ändå intressant. Om man nu ser utifrån, precis som man kollar på dina små gummor i Ljungarn, som vad heter det, står och spelar tennis. Mm. Man tittar på det utifrån och in, så inser man hur mycket mer. Om kvinnor då är bra på att vara den här femkamparen då, som också så här klarar av att så här sätta sig i någon form av hierarkisk dagsordning och så vidare. Så, men de snöar ju in. Mm. Precis som så här privatspanaren for in i Joel på 300 delar. Mm. Så tänkte jag, kolla dem på Zodiac häromdagen. Ni vet den här mördaren som gick lös på 70- och början av 80-talet. Och mördare, var det 50-60 pers?
Mm.
Som de aldrig satte dit.
Nej.
Robert Graysmith var ju liksom en tecknare eller illustratör på den lokala tidningen och liksom blev helt besatt utav det här. Det är han som har skrivit boken om Zodiac som valde då att öppna alla polisens cold cases och lägga ihop spår. Så de har ju fått namnet på den här personen som heter Lee, men de har ju inte fått det bekräftat och det har ju inte varit någon DNA-match på honom, men alla spår leder på något konstigt sätt till honom. Sammanträffanden kanske man kan kalla det för. Han gick ju helt in i det här. Det slutade ju med att hans fru och barn lämnade honom efter när han hade liksom snöat in alldeles för hårt 20 år tidigare. Mm. Och som frun sa i slutet av deras relation när hon hittade honom på golvet sittandes med ark och dokument och typ inte ätit på 4 dygn. Hon bara, det var liksom, vi två var egentligen bara en dejt som aldrig tog slut. Det var ändå någon form av sorg i det.
Ja, jag fattar. Men det här är ju, det har ju upprepats genom historien, folk som blir besatta av att lösa saker. Och jag tycker inte
att... Ja, men man får ju ändå tacka männen för att de ändå är så nördiga på det här. För liksom Una-bombaren, det hade ju aldrig liksom lösts på det sättet. Det var inte den här James R. Fitzgerald som jobbade då som agent inom FBI. Också lämnad utav fru och barn i slutändan på grund av sin mani över denna andra man. Man undrar ju så här, varför blir de aldrig så besatta? Eller när de blir så besatta av en tjej, då dödar de.
Ja, men för att vi är på riktigt, vi ställer krav. Och vi har kött och blod och vi vill ha vardag. Men det där kan man ju själv ibland, jag menar jag har skrivit böcker till exempel. Då kan man ju komma in i det där. Det var Ulf Lundell sa någon bra sak någon gång. Så här, det går ju inte att leva tillsammans med en författare. För vi lever ju i en annan värld. Att det är liksom vardagen och barn och män. När man får bara snöa in på någonting. Hur ofta får man det i det här uppkopplade samhället?
Är det därför kvinnor inte blir lika insnöande?
För vi kan inte.
Vi kan inte. Nej. Det är helt omöjligt att snöa in. Jag kan ju snöa in och bli manisk i cykler. Alltså, men när menscykeln väl är bruten, då är också manin bruten. Mm.
Jag kommer ihåg när jag skulle så här, cykla ett cancerlopp eller ja, för barn med cancer och hade aldrig suttit på en cykel, fick någon sponscykel, cyklade 9,5 mil utan stjärtamentsskydd. Kom hem, skulle på någon middag med Navid Modiri som jag var lite förtjust i då och cyklade ner till Kungsholmen för att då, redan där på 9,5 mil hade min mani av att cykla satts igång. Och jag känner igen det där, jag åkte inlines 2,5 mil per dag under något år. Jag kunde liksom inte, jag satt på krogen i typ full, jag hade ramlat ner i en garderob med, var det någon som bara såg 2 inlines sticka ut, ja det är Ann som är här nu. Alltså jag kan förstå det där insnöandets charm, men eftersom vi har då, får sen förmodligen man och barn, så blir det samma cykel, att vi måste ta oss ur dem, annars så blir vi kokobello, då får vi göra som de gjorde på tidigt 1900-tal, de här konstnärinnorna och artifarte-kvinnorna. Ja, men checkade in på Beckomberg för att de skulle få vara i fred och skapa och få vara sig själva. Det finns liksom inte det utrymmet i samhället, utan vi måste ur vår cykel. Förmodligen är det därför vi har de här jävla menscyklerna. Jag tänker också, som sommaren är ju en enda lång prövning i att vara social på olika middagar och fotbollsplaner och hit och dit. Och om män inte känner för det, då är de sura. Och där står kvinnor och kompenserar. Ingen fan, han blir lite dåligt till mig. Vi lever ett kompensationsliv och det, då hinner man ju inte med att snöa in på saker mer än ungefär en månad liksom.
Nej, men exakt. Och det är det här som jag blir så fascinerad av. Jag skrek också i min upprinnelse där till Joel under PMS. Det känns som jag går på krossat glas med ditt jävla humör.
Ah.
Ja, vilket är grunden säger att det är en frånvaro av humör. Och när han väl uttrycker någonting så gör han det kanske inte alltid för charmigt. Mm. Men det är så här, man hela tiden anpassar sig och liksom försöker hela tiden släta över. Så jag tänker att manin inte kan ta fäste på samma sätt som det kan göra hos en man. En kollega till mig började utav en slump cykla. Han hamnade med någon så här gäng som cyklade. Han hade tidigare sprungit och tränat tennis och allt möjligt vad han gjort. Och började han cykla. Och nu cyklar han 30 mil i veckan bara för det. Och nu på sin semester ska han cykla 100 mil. Ja, men du vet, det skulle aldrig falla mig in.
Nej, men det är den maniska delen av hjärnan som har liksom kopplats på. Den känner ju både du och jag igen. Men jag pratade med Sanna igår. Nu ska Micke på någon...
Den avbryts ju utan något jävla tungslag.
Ja, men det måste ju vara cykeln.
De har ingen cykel som... Ja, nej. Exakt.
Det är en enda jävla lång PMS de går kring med.
Exakt. Tack. Du lägger orden i min mun.
Tack.
Jag tänker att så här, Palmemordet hade ju aldrig löst utan Thomas Petterssons mani eller den här liksom killen som var ute och testade sin nya kamera och råkade fota av både Engla och Anders. Vad heter han? Joel. Va? Vad heter Engla mördare?
Yeah. Ja.
Lyckades fota av både Engla och Anders Eklund i en och samma liksom frame i princip. Det var ju bara för att han var manisk. Men vi måste tillbaka lite till Thomas Pettersson och Palmemord. Nu ska vi lyssna på Carl Stanleys stand-up på ämnet, vilket är väldigt underhållande. Kan vi lyssna på den?
Mm. Och det är så skönt, för detta är ännu ett bevis på att killar bara kan ha en sak i huvudet samtidigt. För vi är fortfarande intresserade av Palmemordet. Jag tycker det är så roligt. Tjejerna går igenom 11 mord i veckan. Bam, bam, bam. Det här är bla, 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 bla. Han friterar ett helt dagis. Pff, nästa mord, nästa mord, nästa mord. Killarna bara åker till Sveavägen i Stockholm och ställer sig där. Okej, så han gick ut här.
Men det där är ju så jävla träffsäkert att män vill vara på platser där saker och ting har skett. De kan inte visualisera. Det säger någonting om att vi har olika hjärnhalvor. Män kan liksom inte sitta på kammaren och visualisera. Det är därför de inte gillar crimepoddar i samma utsträckning som vi kvinnor som är besatta av crimepoddar. För vi kan sitta på kammaren, vi kan måla naglarna, vi kan ta hand om barnen, vi kan lyssna samtidigt och visualisera vad som har hänt. De måste vara på den fysiska platsen för att kunna föreställa sig hur det var.
Exakt.
Ja, det är spännande.
Ja, men alltså, Thomas Pettersson var ju liksom, han var ju snöd in på det här och har varit en av de som har hållit på och ringit Palmeutredningen 2000 gånger. De var ju ganska trötta på honom. Mm. Men så till sist så fick han rätt. För att han var en manisk jävla privatspanare, precis som min sambo som då står och har en killgissningsteori om varför liksom polishelikoptern står still.
Mm.
Alltså, det, man blir glad och ledsen i detta.
Jag blir bara ledsen. För att det är så här, det betyder att om männen fick bestämma, skulle det vara så här 3,5 miljard ornitologer som stod vid en sjö. Med en liten bärs i bak, liksom i en liten, ja, en liten väska de hade med sig. Och så skulle de kunna stå där timme efter timme och kolla efter någon jävla fågel. Det är faktiskt det enda de vill. Jag tänkte, det är bara en fejk. Det är några få män, typ Elon Musk och några till, som har det där galna i sig, som orkar. De andra, de är Skalmans som spelar Bamse.
Vadå, Elon Musk är väl också, en liksom manisk man? Det
kan jo, inte, nej, men han har ändå lyckats. Ornitologerna.
Vadå, det har väl Thomas Pettersson också gjort egentligen?
Jo, men jag menar alla vardagsspanare.
Ja.
Det leder ju inte framåt.
Alla vardagsspanare, så, nej.
Vi får i alla fall, vi uppfostrar barn. Vi på något sätt utvecklar världen och skapar en bättre värld. Vad gör de? Tittar på saker och undrar hur det har gått till. Det som har skett.
Funderar. Jag tänker så här, om kvinnor nu hade så här, samma mani som män har. Och vi nu kan komma med ett snett perspektiv och bara så här, det hänger ihop med det där. Eftersom vi är så bra på att se sociala mönster och koder. Så kanske vi skulle kunna lösa mer brott tillsammans.
Ja,
men alltså anledningen varför en klassisk skolad liksom detektiv eller vad det nu heter på kriminolog eller vad heter det? Jag vet inte ens vad titlarna heter på svenska eftersom man bara ser massa amerikansk crime hela tiden.
Mm.
Alltså grundläggande är ju för att den var duktig på arkivering och skriva rapporter. Mm. Alltså, så det gör ju en god kriminalare, förstår du? Tjejer är ju inte lika bra på det. Det är lite lätt autistisk syssla sådär. Men det betyder ju i grunden inte kanske att de är svinbra på att lösa brott. Eller fanns det liksom både och?
Nej, men jag tänker på det att såhär,
annars hade det inte varit en kling och klangutredning.
Nej, jag fattar. Men du och jag skulle ju kunna vara lysande på att lösa ett brott. Men vi skulle vara tvungna att lösa brottet på en månad. För sen skulle vi trötta när nästa cykel kommer.
För sen skulle vi vara så trötta så vi skulle få vidare till nästa brott. Jag kollade på en dokumentär nu om East Area Rapist på HBO, där en kvinnlig liksom, alltså hon är duktig journalist från början, men har liksom valt att snöa in på att lösa brott online genom att det finns mycket vad heter det, material i det digitala. Så att så här, hon då har gått in i East Area Rapist och liksom varit så här, hon har ju löst 25 brott under tiden. Hon har inte bara snöat in på ett brott. Det här är ett utav 25 brott hon har snöat in på. Förstår du?
Aha.
Det är skillnaden på henne och en manlig på samma sätt. För att hon gör ju lite som så här, Don't Mess With Cat Killers liksom teamet som liksom gått in i flera brott. Men läst och tagit ut data. Hon är jävligt duktig på att analysera data helt enkelt. Och det, alltså jag är så sjukt fascinerad av det här. Ni måste kolla på den på HBO. Som inte har gjort det.
Men jag tänker att det bara översätter så som vi alltid har levt. Kvinnor kan göra 20 saker samtidigt för att vi måste. Men män har alltid bara behövt göra en sak. Knulla, arbeta, äta i den ordningen och gå ut i krig. Deras hjärnor är liksom inte... De har inte anpassats efter den spelande tusenmannafingrarna som gör liksom saker hela tiden. Och det är väl ingenting att stiga under stol med. Det är ju bara att ställa sig i vilket svenskt hem som helst. Men jag tänker till exempel som Therese Lindgren, som YouTubern som har över 1 miljon följare, som också har det där maniska, fast hon fast det kopplat till psykisk ohälsa, att hon då började, för att hon var instängd för hon var så rädd för omvärlden och hade sina panikattacker, så att hon då började göra sminkvideor på ett maniskt sätt. Jag tänker om man ska översätta, så tror jag egentligen inte att det är så stor skillnad, bara att vi kanske gör, som du säger, vi blir maniska på mindre saker. Vi orkar inte sitta och skriva i små lister och höra, utan vi vill att det ska gå mer organiskt. För att hon är ju så här, hon är ju medlem i Mensa, hon är jävligt smart tjej och begåvad. Men det kanske är lite samma sak, förstår du vad jag menar?
Ja, men absolut, det tror jag verkligen. Men jag tänker också på, vi lyssnar på spellistor nu. Här vi hade en liten bilspellista liksom, och då insåg jag hur många män det var jag valt i min spellista. Alltså min musiksmak cementerades ju ungefär för 20 år sedan, och så har ytterst få förändringar skett längs resans gång. Men liksom att jag insåg såhär, men alltså, gud vad mycket män jag lyssnar på. Samtidigt så tänker jag såhär, det kanske också bara var män som fick chansen på det sättet. Eller var det för att män snöade in och klarade av att liksom behärska 35 instrument och skriva. Alltså för att
ja, där
tiden
var ingen fel.
Fanns där.
Ja, jag fattar.
För att det var någon annan som tog hand om barnen och hushållet och betalade räkningarna och så vidare. Liksom.
Gud, jag känner såhär to be continued. Nästa avsnitt vore skitspännande att ha en forskare kring det här.
Verkligen, det kanske var något.
Ja, för att vi säger lite olika, märker det. Vi kommer fram till en tes och tänker så här, fast å andra sidan så kan ju män då spela 37 instrument. Det är väldigt få. Jag tror att vi får reda ut det här mer, men det är väldigt, väldigt spännande.
Men jag tycker allting handlar om, i syvende och sista handlar allting om psyken och tidsaspekten. Att det är så här, för oss måste ett mönster brytas när nästa mens kommer.
Precis.
För en man så finns det ingenting som stoppar en cykel. En cykel kan pågå i en månad eller 35 år.
Det är som min kompis pappa Myrika som samlar på ölburkar. Den cykeln har heller aldrig stoppats hela hemmet till liksom en ölburk.
Men jag kan vilken älska kvinna skulle samla på ölburkar?
Ja, men jag finns kan älska inte. Det där ändå. Ja, men jag kan älska att så här, människan, det handlar väl om att vi alltid har gått omkring och samlat på grejer i tusentals år, och helt plötsligt så ska vi leva i moderna världar och inte ha någonting. Andres Lokko skrev en skitbra krönika. Han bara, jag hade 225 kvadratmeter lägenhet, sen flyttade jag till 40. Jag tog med mig typ datorn, en säng, en soffa och lite mer behöver jag inte eftersom jag är så uppkopplad hela tiden. Vi behöver ju liksom rent teknologiskt inte lika mycket som vi alltid har behövt. Det ser när man går in på gamla museum här på Gotland, det är pryttlar överallt. Och jag tror att
ja,
människa...
men också så här, ja, det är ju liksom, det är precis som med religionen, vi behöll äktenskapet men vi sket i religionen, och då blir det också någon form
av svårt.
Det bara skaver liksom överallt. Men precis samma grej, men vi behåller ytorna på hemmen, men vi behöver egentligen inte mer än vad Andres Lokko säger.
Nej, fast vår inre samlare som har gått runt i tusentals år i skogar och marker och på steppen. Exakt. Vi har fortfarande ett behov av det, så att vi måste fortsätta. Vi får helt enkelt acceptera att det finns 3,5 miljarder ornitologer i världen, och vi måste så här, vara snälla mot dem.
Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka. Puss och kram.
Puss och kram. Ha det så härligt.